en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Välkomna till Aftonbladets politikpodd en runda till. Jag heter Olivia Svensson och ni heter My Råvädder och Lena Melin. Mm. Ja, bra, så långt allt rätt. Om vi låter lite trötta idag så är det inte för att det har fallit ett ymnigt snötäcke över Stockholm igen under natten, utan för att vi hade en stor avtackning igår för dig, Lena, här på Aftonbladet.
Ja.
Det var pompa och ståt och tal och hyllningar, för du går ju i pension nu i dagarna.
Ja, nästa vecka.
Otroligt högtidligt var det. Hur känner du idag?
Nej, men jag är glad att jag har fått ordning på alla blommor som jag fick. Så när jag åker hem idag ska jag ta med mig de flesta av de presenter som jag fick. Ja, ja, så att, ja, nej, men det känns... Det var väldigt roligt. Jag tror inte att jag uppfattade allt som pågick.
Nej, men så blir det ju. Du kanske kommer få flashbacks i dagarna som kommer.
Ja,
lyssnarna ska inte vara oroliga. För podden fortsätter ju.
Ja, och det var min nästa viktiga punkt här. För oss i en runda till så blir det ju ingen förändring. Vi ska fortsätta podda varje vecka. Oftare beroende på nyhetsläge förstås. Och det blir liksom ändå business as usual. Ingen behöver vara orolig.
Den ryska invasionen av Ukraina är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Den hotar internationell fred och säkerhet och är ett flagrant brott mot internationell rätt och mot den europeiska säkerhetsordningen. Ansvaret för detta faller helt på den ryska politiska ledningen. Sverige fördömer den ryska invasionen i starkast möjliga ordalag.
Ja, så här sa dåvarande statsminister Magdalena Andersson den 24 februari på en blixtinkallad presskonferens. Och vi vet ju hur det hela utvecklade sig därefter. Kriget i Ukraina har nu hållit på i 365 dagar och det är ju en årsdag som man absolut inte ville uppleva. Vad tänker ni om att det har gått ett helt år sedan den här invasionen startade?
Alltså det jag tänker mest på är att det kommer gå ett helt år till innan vi ser kanske någon ljusning.
Du tror att det kommer hålla på länge?
Absolut. Det finns, just nu finns det ju ingenting som liksom, så att säga, innebär en ljusning.
Nej, vad tänker du med?
Men att tiden går fort, men samtidigt väldigt, väldigt långsamt. Det känns som att det har hållit på i en evighet. Det känns också som att det var igår som det hände och den här chocken av att det faktiskt var ett nytt krig i Europa.
Och när vi pratar om konsekvenser så handlar det ju förstås om Ukraina, hur drabbat landet är och hur människor där kämpat och lidit under det här året. Men kriget har ju naturligtvis satt sina spår överallt, även här i Sverige. Ekonomin, säkerheten, utrikes- och inrikespolitiken, känslan av en ruckad trygghet förstås. Var skulle ni säga att vi ser den liksom tyngsta effekten, den mest tydliga påverkan på vårt land?
På vår säkerhetspolitiska inriktning. Alltså utan det här kriget hade vi absolut inte ansökt om medlemskap i NATO. Och det kan man ju säga att det kanske alla visste att vi stod på västs sida. Och har gjort det jämnt. Men vi har de facto inte klivit ut ur garderoben för nu. Och det är först nu som vi har ansökt om medlemskap och vill bli med.
Det finns ju en annan aspekt av det här också som handlar om försvarspolitiken. Det här med beredskapen och att det finns ett helt nytt sätt att tänka kring beredskap i Sverige. Och att det började redan under pandemin men att det har fått en extra skjuts med det här kriget också. Så det är ju förutom NATO så är det också ett helt nytt sätt att tänka kring hur man ser sin omgivning och hur man liksom bygger upp sin egen trygghet och beredskap. Så där.
Om jag ska säga något negativt om den här omsvängningen så kan man ju säga att politiken inte är så hållfast. Det var ju två stora partier som ändrade sig väldigt snabbt, nämligen Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Och då kan man ju säga att det kanske inte var så djupt rotat deras fasta aversion mot den svenska medlemskapet i NATO och deras uppställning för den svenska alliansfriheten kanske inte heller var så himla stark som de har påstått.
Ja, och när du nu pratade om försvaret, My, så tänker jag på det här med att vi har liksom förändrat hela vår tankesätt och vår strategi där. Och då undrar jag, kommer det fortsätta se ut så även när kriget i Ukraina tar slut, eller liksom hur det nu blir med den konflikten?
Men det här med den förändrade försvarspolitiken, det började redan innan kriget i Ukraina. Att lägga mer pengar på försvaret, det var ju liksom en utdragen linje. Och det kom ju med försvarsbeslutet som skulle liksom gälla 2021-2025. Sen har det ju blivit ännu mer pengar eftersom man då vill komma upp till det där 2%-målet. Men man ville redan biffa upp försvaret redan innan. Och sen så finns det ju en annan stor avgörande skillnad som jag tror kommer påverka människor i vardagen ännu mer. Och det är ju att man ska utöka antalet värnpliktiga. Och det är ju en jättestor skillnad. Vi har ju flera generationer nu som har växt upp utan den här plikten och utan den här tanken kring att man ska göra värnplikten. Och det måste ju förändras om man ska komma upp i de siffrorna som man vill se. Alltså man vill typ fördubbla antalet som gör värnplikten.
Men förra året så kostade försvaret 1,2% av BNP. Och det var ju en ganska liten förändring jämfört med när det var som sämst, så att säga, om man ser det som andel av BNP. Och nu ska det upp då på ganska kort tid till 2, och sen har ju NATO redan börjat prata om 3%. Det här handlar om NATO, därför att NATO, så att säga, har ett önskemål om att varje medlemsland spenderar 2% av sin BNP på försvaret. Och nu är det väldigt få som gör det, men kriget i Ukraina har ju fått många att ändra sig. Till exempel Tyskland ska ju också upp till 2%.
Om vi tänker på oss som privatpersoner då, om vi tänker på... Det kan påverka oss att vi kanske måste skicka våra barn då ut i försvaret, eller att folk ska göra värnplikten och så vidare. Men vi har ju också pratat väldigt mycket under året om det här med att bunkra och vara förberedd på saker. Vi har liksom sett hur folk i Europa har varit tvungna att ta skydd i bunkrar och så vidare. Hur tror ni att det har påverkat oss svenskar liksom på något sätt i grunden?
Ja, men osäkerheten ökar ju. Så sätt har det säkert påverkat folks mindset jättemycket. Men innan du börjar säga att folk ska, att ungdomar ska skickas utomlands och stridas, vill jag säga att det är frivilligt.
Det är såklart frivilligt. Men det är kanske någonting som kommer att finnas i ens medvetande när man växer upp på ett helt annat sätt än vad det kommer att göra för när vi gjorde det.
Ja, men inte när jag gjorde det.
Nej.
För att då var det absolut, tror jag, mer påtagligt än det är idag. Då förekom ju också någonting som heter repetitionsövningar, så då gjorde man inte bara värnplikt, utan hela tiden upp till man var 45, tror jag, så kallades män in för repetitionsövningar. Och det betyder ju att man hela tiden såg människor i militära uniform på väg till sin ort där de skulle göra antingen värnplikt eller repetitionsövningar.
Det minns jag när min pappa kom hem från repmånen.
Det minns jag också, och min pappa ställde k-pisten i hallen och så gick han och tog en kopp kaffe.
Som man gör.
Ja.
Det här med beredskap är ju väldigt spännande, hur snabbt det kunde slå om från att liksom lagren är tomma, man kan inte klara sig hemma. Det kom ju lite så smygande för någon år sedan med den här pamfletten om kriget och krisen kommer. Men liksom pandemin ruskade ju liv i det här, och sen så har det här bara liksom fortsatt, så det finns ju en våg att rida på nu.
Det är många år där vi ändå fått leva med det här, att livet kan förändras väldigt, på väldigt, väldigt kort tid.
Jag bara skulle vilja säga att det har varit ganska dumma år. För då verkar vi aldrig ha trott att det kunde bli strömavbrott eller att vattnet inte kunde komma, att någon kunde bli sjuk eller någonting. Alltså det verkar vara som en drömvärld.
Ja, men det är en ruckad trygghet. Mm. Det måste man ändå säga. Är politikerna som styr då liksom rustade för kanske en mer allvarlig upptrappning, eller för att det kan bli långvarigt?
Nej, men det är ju en allmän större vaksamhet, och skulle jag säga mindre dumhet eller mindre blåögdhet.
Det ligger ju väldigt många ägg i NATO-korgen också.
Ja, den känslan har man ju verkligen.
Så att vi får väl se också lite vad som händer när den processen är avslutad. Vad faktisk effekt får det i Sverige?
Magdalena Andersson var ju statsminister när kriget bröt ut, och nu är det Ulf Kristersson. Och då är jag nyfiken på, skiljer sig deras hantering av, eller liksom retoriken kring konflikten åt på något sätt?
Men båda har ju poängterat hur allvarligt läget är. Ulf Kristersson har dessutom lagt till att det är på riktigt, vilket är ju tacksamt att han inte håller på att skräms i onödan.
Det är på riktigt.
Det säger min treåring också hela tiden när hon vill understryka saker.
Viktigt det är ett jättebra
sätt. Magdalena Andersson hade ju en 24 timmar av svårigheter när liksom invasionen väl skedde, när hon inte riktigt kunde svara på om det här var en invasion av Ryssland av Ukraina. Det var liksom de där första timmarna.
Men sen, hon hittade inte orden.
Hon hittade inte riktigt orden. Men efter det så har det ju varit väldigt samstämmigt. Det enda som har stått ut, det är ju att Vänsterpartiet misslyckades med att enas om att skicka vapen till Ukraina den där första gången, när man liksom skulle spräcka det här med att man inte skickar vapen till krigsförande länder.
Ja, det minns vi.
Det kommer alla minnas, och det kommer ingen att låta Vänsterpartiet glömma heller.
Sen är det väldigt intressant det här med vapen. För det är ju dels så att det nu kommer ju uppstå en världsbrist på vapen. Därför att den tillgängliga vapenindustrin har inte kapacitet att producera det som alla vill ha nu. För eftersom alla upprustar och alla vill ge saker och ting till Ukraina. Men det är liksom den negativa sidan. Men den positiva sidan för svensk ekonomi i den här frågan, det är ju att vi har ju, för att vara ett sånt litet land, en ganska omfattande krigsindustri. Och de lever ju livets glada dagar nu.
De har följt upp.
Ja, för det första säljer de allting som de överhuvudtaget kan producera, och de kan ta jättebra betalt.
Det blir ju fart i den industrin på ett helt annat sätt än vad man hade kunnat förutse.
Ja, och för inte jättelänge sedan så brukade folk ha lite besvär och säga att de jobbade på Hägglunds eller på Saab eller något sånt där. Eller Bofors. Därför att folk tyckte inte om det här. Men det verkar vara en svunnen tid.
Just det, nu gör de istället en insats.
Ja.
Nu åker det rakt upp på LinkedIn.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Nu byter vi ämne, och det kan tyckas brutalt, men det finns ju en annan sak som svenskarna tänker på mycket just nu. Elstödet. Det börjar betalas ut i hushållen den här veckan, men vägen hit har inte varit spikrak. För att komma med tidernas underdrift kanske. Nu senast skrev DN att vi svenskar har förlorat miljarder kronor på förseningen av ett intäktstak för elbolag. Ebba Busch säger å sin sida att ingen har gått miste om några miljarder. Det här intäktstaket hade varit svårt att genomföra tidigare, och det här med beskattning, det är reglerat i grundlagen. Om man då inte är en elnörd, som ni vet att jag inte är, vanlig konsument, väljare, må så vara journalist, men jag har svårt att förstå här vilken sida som har rätt. Har vi förlorat några miljarder eller inte?
Jag tror att vi har förlorat några miljarder, alltså som elkunder betraktade. Och det beror på att den här lagen då, som är en förordning från EU, som handlar om att det ska finnas ett tak för hur mycket elbolagen fick ta ut för de flesta typerna av producerad el på 180 euro megawattimmen. Men den här lagen införs i Sverige 1 mars. Man borde ha infört den 1 december enligt det här EU-beslutet. Och det är klart att det betyder att konsumenterna under den tiden får betala mera under förutsättning att priset gick över 180 euro per megawattimme. Och det gjorde det i alla fall i december.
Alltså det här kan man ju verkligen djupdyka i på olika typer av sociala medier, när det är battle mellan journalister, politiker, politiska tjänstemän, olika typer av politiska tjänstemän. Alla har liksom en ingång i det här egentligen. Det kommer från ingången från ekonomin, det kommer ingången från EU, det kommer ingången på liksom hur funkar lagar i Sverige.
Precis. Men alla verkar ha sin egen miniräknare.
Alla har sin egen miniräknare. Men det man egentligen kan säga är väl så här, de bråkar då om, är det miljarder eller är det liksom jättemånga miljoner man kan ha gått miste om. Så att egentligen så är det så här, som Lena säger, vi har förlorat pengar på det.
Men Ebba Busch är näringsminister. Hon säger att vi inte har förlorat pengar på det här.
Ja, men hon har ju själv begärt in underlag från Energimarknadsmyndigheten och en annan och Svenska kraftnät som har, det är de som har kommit med de här siffrorna.
Så har vi fått de pengarna vi ska få eller inte?
Nej, men grejen är att om den här lagen hade, som nu ska träda i kraft 1 mars hade trätt, när elpriserna är lägre, hade trätt i kraft den 1 december när det var möjligt. Och Sverige som enda EU-land inte förmådde att se till att den gjorde det. Då var ju elpriserna som sagt högre, och då är klart att då hade vi som konsumentkollektiv tjänat mer på att den infördes då istället för nästa vecka.
Jag tror att det är väldigt svårt för vanliga väljare och konsumenter att reda ut i det här, för att det är väldigt många olika saker att hålla i huvudet samtidigt. Det är lagar, det är förordningar, det är skatteregler, det är väldigt, väldigt mycket, och det är ganska krångligt.
Retorik, och det är politisk retorik. Som försöker sminka över olika typer av saker. Men jag tror att det man kan ändå slå fast är, precis som Lena sa, det har förlorats pengar. Frågan är hur mycket, och frågan är vad har det för betydelse?
Och frågan är vem har gjort något fel i så fall?
Det här med att man inte kunde införa den här lagen förrän den 1 mars, det måste ju vara helt, det är ju en bluff. Det är klart att det hade lika gärna gått att införa den 1 december. Därför, alla andra EU-länder lyckades ju med det i alla fall.
Men något annat som hände i december var att Ebba Busch och Ulf Kristersson stod på en presskonferens och så sa de så här: läget är akut. Ni måste spara el, annars så kan ni bli bortkopplade. Mm. Det minns vi. Men nu säger en chef på Svenska kraftnät att han är missnöjd med hur den här informationen användes av regeringen. Så då har vi ju en till aspekt i det här med bortkopplingseffekten så att säga. Hur tungt väger Svenska kraftnäts ord nu?
Alltså jag måste säga att jag tycker faktiskt den här personen från Svenska kraftnät gör deras uttalande lite mindre dramatiskt än det faktiskt var. Så att jag tycker inte att det är jättekonstigt att Ebba Busch och Ulf Kristersson sa som de sa. Medan det är ju i och för sig alla betonade att risken var ganska liten för att det verkligen skulle ske en bortkoppling.
Du skrev också i din senaste kolumn om det här med elstödet och kallade det för regeringens mara. Det är ju väldigt starka ord. Berätta om ditt ordval.
Ja, men det rider ju dem som en mara hela tiden, för att det blir det ena efter det andra dyker upp. Nu ska jag säga att för att tala om att någonting har fungerat, jag har fått mitt elstöd
idag. Har du det?
Ja, idag kom det, trillade in på bankkonto.
Utbetalat på rätt konto?
Ja.
Wow.
Men i övrigt så måste jag säga att det är ju i princip nästan synd om regeringen, för nästan allting som kunde gå fel verkar ha gjort det.
Och oppositionen rasar ju naturligtvis. Vänsterpartiet går så långt att de KU-anmäler både Ebba Busch och finansminister Elisabeth Svantesson. Det kanske inte är jätteotippat att de gör det. Men jag är nyfiken på hur liksom stor skandal ni ändå tycker att det här verkar vara. Kan vi få veta mer som vi har gått miste om? Kan det finnas fler missförstånd? Eller är det här nu ett kapitel som vi kommer lägga bakom oss?
Nej, men jag tycker kanske inte att det här är den största skandalen jag varit med om i mitt liv. Men däremot så tycker jag att det är väldigt dåligt av Ebba Busch att hitta på saker som ju inte kan stämma.
Vad tänker du på framförallt då?
Ja, men när det gäller det här övervinststoppet. Det hon säger kan inte stämma helt enkelt.
Får du ihop det, My? Tycker du att Ebba Busch har liksom rätt ut det här på rätt sätt? Om vi säger så här, hon är ju väldigt övertygad om att det hon säger såklart är korrekt. Och hon vill upplysa konsumenterna. Hon har gått ut i DN och gjort en intervju med dem nu där hon försöker förklara hur hon tänkte då. Och vad som egentligen stämmer enligt henne.
Men hon har inte tagit hela ansvaret själv. Hon har ju sagt att det också är att man ska fråga Elisabeth Svantesson som är finansminister.
Och vad har Elisabeth Svantesson sagt då?
Hon har inte sagt någonting än.
Nej.
Nej, men det återstår väl att se. Det finns ju jättemånga experter på juridik som har uttalat sig också, som säger att det visst gick att lösa. Och att det här med, för vad de pratar om är ju så här, det här är en skatt, man kan inte sätta skatter retroaktivt i Sverige, det är emot grundlagen. Och då menar de så här att om man annonserar att en skatt ska ske, men man inte redan har klubbat den, så är den inte retroaktiv på samma sätt. Alltså för då kan man börja förbereda sig för att den kommer att komma. Då är det liksom inte bara en överraskning. Och på det sättet så finns det liksom ett, man kan använda grundlagen på det sättet också. Sen har de tagit exemplet om att det här vet ju den här regeringen, eftersom man utnyttjade det här att man fick elbilstöd på samma sätt. Man sa, vi kommer att sluta dela ut det här stödet, men det klubbades inte från långt efteråt, men man slutade ändå betala det vid en viss tidpunkt. Så att de vet ju om hur man kan hantera det på det här sättet också.
Men skulle det vara så specifikt för Sverige det här då? Är det det att vi är ett unikum då med våra skatter?
Nej, men det är klart vi är inte ett unikum, och dessutom, precis som vi säger, det finns ju alla möjliga sätt. Och man kan ju till exempel fatta beslutet i god tid innan man inför det här övervinsttaket. Det är ju en variant, så slipper man ju allt tjafs.
Och en sak som jag tycker är tröttsam ändå, det är när de hänvisar till olika saker med förhoppningen av att journalister inte ska läsa. Förhoppningen om att journalister inte ska läsa lagrådsremissen.
Så de här, är det någonting vi gör, så är det att läsa det finstilta.
Lagrådet är ju en otrolig institution. Mm. Alltså den är väldigt spännande på alla sätt, men att säga då så här, nej, men det står i lagrådsremissen att det här inte gick att införa, och så läser människor lagrådsremissen och så säger de så här, det står inte i lagrådsremissen. Nej, det är ju lätt att ta reda på. Det här är ju offentliga dokument.
Men innan vi lämnar det här området skulle jag vilja säga att bara att Ebba Buschs trovärdighet är ju ganska låg när det gäller det här med elstöd. Därför att hon försöker ju slingra sig ut ur allting. Alltså det mest pinsamma var ju när hon i Sveriges radiointervju sa att hon aldrig typ hade sagt att det skulle införas det skulle finnas ett elstöd på plats 1 november och betalas ut före jul. När hon har skrivit under en debattartikel med exakt det innehållet i några dagar före valet. Så att hennes, jag måste säga att tyngden i hennes utsagor på det här området är lågt.
Vad ger ni hennes insats som näringsminister här efter, vad kan det vara, 130 dagar eller någonting? Vad sätter ni för betyg hittills?
Det är inte godkänt. Och jag skulle vilja säga, ge henne ett gott råd. Rensa bland arbetsuppgifterna, du har för mycket att göra, Ebba.
Nej, men det går inte så bra. Det kan man inte säga.
Nu ska vi bege oss söderut till Klippan, en ort i nordvästra Skåne där stor dramatik utspelar sig på den lokalpolitiska arenan. Klippan styrs efter valet av en koalition bestående av SD, KD, lokala partiet Vår Framtid samt två avhoppade moderater. Alltså rörigt nog, kan man tycka. Men behold, nu har 12 sverigedemokratiska politiker, 8 män och 4 kvinnor, uteslutits ur partiet. De här 12 har tidigare varit under utredning på grund av att de valt 2 tidigare nazister till förtroendeposter i kommunen. Så nu har vi alltså en fullmäktige med en massa politiska vildar i Klippan och ingen fungerande styrelse. Ni, jag tittar på dig. Hur har det här fått gå till? Vilken lätt fråga, va?
Ja, nej, men det som fascinerar mig mest med den här berättelsen, som är en otrolig berättelse, det är ju att de här sverigedemokraterna inte kan ha någon koll på sitt parti överhuvudtaget. Om de tror att det funkar att ha fördeta nazister liksom, som kompisar när man är sverigedemokrat. Alltså ett parti som redan har en mycket ansträngd relation till nazister. Det har kanske alla partier. Men för sverigedemokraterna är det ju liksom mer, den är ju mer än liksom en pågående relation för de flesta andra partier. Och de vet ju om, man blir ju utesluten illa kvickt så fort det kommer en misstanke. Man kan bli utesluten ur det här partiet för inga misstänkande.
Med den så kallade nya nolltoleransen då?
Alltså nolltoleransen är ju väldigt hård. Den är så hård så till och med bara människor de tycker illa om blir uteslutna av olika anledningar. Och att man inte vet det här, och tydligen har de ju redan 2018 försökt få in de här 2 personerna på förtroendeposter. Det var då det upptäcktes att de var födda nazister, och de då blev uteslutna ur Sverigedemokraterna ur partiet.
Och Klippan har ju också en historia som är väldigt mörk.
Speciell plats,
ja, precis. Ska du berätta lite om det, Mi?
Nej, men det är ju känt för att det var ett väldigt brutalt rasistmord i mitten på 90-talet som utfördes av två nynazister i Klippan. Under den tiden där de här två personerna då som är ex-nazister var nazister och medlemmar i Nationalsocialistisk front, alltså de var ju medlemmar i ett nazistiskt parti. Ja. Det här är inte bara, de var inte bara sympatisörer utan de var ju medlemmar i ett nazistiskt parti.
Ja, men det sätter
och
ju
hade
den här
ganska framskjutna positioner.
Ja. Klippan är ju, har ju lite liksom symbolvärde på grund av detta redan.
Verkligen.
Så att det är ju verkligen spännande att man ändå väljer att ta kamp för de här två personerna.
Vad har du tänkt när du har läst om det här, Lena?
Ja, inte så mycket måste jag säga. Utan jag tycker att det här, det är lite, det är ju väldigt stort i sin omfattning kan man ju säga. Att det är ungefär, alltså en tredjedel av ett kommunfullmäktige som utesluts, eller motsvarande det, som utesluts ur ett parti. Det får man ju ändå säga ganska stort. Men annars är det ju sånt här som händer hela tiden i Sverigedemokraterna.
Ja, och jag är intresserad av hur den här händelsen liksom fläckar ner moderpartiet, för att de är ju ganska skandalresistenta ändå får man säga, för det händer ju saker då och då. Men jag läste din text igår, My, där du skrev om Klippan-situationen och beskrev det lite grann som att SD är SDs största fiende, och jag är nyfiken på vad du menade.
Nej, men att det finns ju en helt annan opposition inom partiet nu och att man utmanar ledningen. Ledningen har gjort en process där man har decentraliserat det här stenhårda styret man har haft. Det har ju lett till att det, precis som i de flesta partier, har blivit lite mer accepterat att ha interna stridigheter. Och det här är ju en öppen utmaning till moderpartiet. Sen tror jag att just en sån här skandal, eftersom de har den här stenhårda nolltoleransen, fläckar inte ner på det sättet. Det här är ändå två ex-nazister. De har sagt att de har tagit avstånd till det här livet, och den här liksom lokalföreningen i Klippan menar då att man ska ge dem en andra chans. Däremot så, vi var ju på plats i Klippan där de hade ett möte då häromdagen, och det rimligaste som sades, tycker jag, när man läste rapporteringen, det var ju att en av de här före detta nazisterna sa så här: man vänjer sig. Det är så här det är när man har varit nazist. Ja, det är så det är när man har varit nazist. Du kanske inte kan bli just politiker. Det kanske finns andra platser i samhället där du kan förlåtas och accepteras. Men just inom politiken är nazism lite känsligt fortfarande.
Det kan man ju lugnt säga. Absolut.
Det de anför är också är ju att det var jättelänge sedan. Och att de var väldigt unga.
Det roliga är att de försökt smyga in två nazister. För de är då inte folkvalet. Man har försökt välja in dem på förtroendeposter. Liksom genom nämnder och sådär. Så att de har inte stått på några listor eller något sånt. Och det tycker jag också är roligt. Man försöker smyga in två nazister på förtroendeposter i en kommun.
Ja, det var ju inte på vilka förtroendeposter som helst, utan den ena skulle ju sitta i kommunstyrelsen. Men det som jag tycker är lite lustigt, eller vad som anmärkningsvärt snarare i den här historien, det är ju att, som precis som vi sa, att 2018 så försökte de en liknande manöver, försökte de se på en liknande manöver i Klippan, och fick då veta från partiledningen att det här var icke godkänt. Och nu gör de om samma sak igen, så att på något sätt så utgår jag ifrån, och då blev så att säga konsekvenserna större än bara en tillsägelse. Och då måste jag säga att då får jag för mig att den här avdelningen av Sverigedemokraterna i Klippan vill att det ska vara så här.
Man undrar ju verkligen hur de tänker. Jag undrar hur det här systemet som tillåter politiska vildar funkar. Vi har pratat om det förr i podden, men det framstår ju inte som helt perfekt. Alltså.
Nej, partierna tycker inte det. Jag tycker att alternativet är sämre. Därför att nu är det så att en person blir invald i en församling, alltså kommunfullmäktige eller regionfullmäktige eller riksdagen eller vad det nu är. Och sen, eller inte vad det nu är, det är de församlingarna. Och sen sitter man där på ett personligt mandat, alltså man är invald av folket, fast på en lista då för det mesta. Jag tror inte att det har förekommit någon enda gång att någon har kommit in som någon slags fristående kandidat. Och på en lista för ett parti. Och då när man blir utesluten ur ett parti, som de här personerna då i Klippan, eller som Amineh Kakabaveh blev i riksdagen under den förra mandatperioden när hon uteslöts ur Vänsterpartiet, så kan man sitta kvar. Man väljer det själv för att man har ett personligt mandat. Partierna tycker fruktansvärt illa om det här, för de vill ju bestämma vilka som ska föra deras, hur deras mandat ska besättas. Jag tycker att det alternativet är sämre, att de skulle bestämma. Därför att då kan man ju peta folk för att de helt enkelt anför någonting som inte slåss för någonting som inte ingår i partilinjen, och det vore ju väldigt tråkigt.
Men här kan vi hamna i en situation där det kommer vara, det blir hur många vildar som helst. Hur ska man då veta vilken politik det är som ska föras egentligen?
Nej, men jag håller helt med. Det är klart, alltså Melena här, det är klart att man ska ha det här systemet. Man ska inte kunna vara sparka människor helt godtyckligt för att de inte följer partilinjen eller liknande. Man är ju invald från valkrets för liksom en plats, och människor som har röstat på dig eller på ditt parti i den valkretsen. Det är liksom den lokala förankringen som är grej med vårt valsystem, delvis. Men vi får väl se vad som händer i Klippan.
Det hade ju varit... Men jag tänker att de här människorna som sitter i fullmäktige har ju gått till val på någonting i Klippan som de väl förmodligen fortfarande vill.
Ja, men hur blir förtroendet från medborgarnas sida?
Nej, men de kan ju också bilda ett nytt parti. De kan ju organisera sig i den gruppen som finns där och säga att vi är nu...
om man ser det ur ett väljarperspektiv, så är det tristaste som kan hända är ju att de här människorna som nu är uteslutna i Sverigedemokraterna inte gör det som de lovade väljarna i Klippan, utan börjar hitta på något helt annat. Då får vi väl utgå från att de inte kommer att bli omvalda.
Vad kan vi lära oss av det här kaoset i Klippan då? Det är ju så modernt att ta med sig saker. Vilken är lärdomen?
Don't touch nazis.
Don't touch nazis. Well spoken.
Exakt. Om någon har varit nazist, låt dem vara din vän då. Men försök inte välja in dem på en förtroendepost i en kommun.
Det tar vi med oss. Nästa vecka så ska ni få svara på frågor i en runda till. Och om ni lyssnare har något som ni vill ha svar på, så mejlar ni till podcast@aftonbladet.se. Kristdemokraternas valanalys till exempel. Hur utvärderar de falukorven? Det vill man ju ha svar på.
Det finns svar på det.
Kommer du också prata om falukorven, Lena?
Ja, jag gillar ju inte falukorvar. Nej, inte ens heller. I valdebatter.
Och det gör inte Kristdemokraterna heller, kan vi säga som en cliffhanger.
Det här måste ni lyssna på, det hör ni. Ingen fråga är för dum. Den tesen har jag aktivt levt efter sedan barnsben. Hörrni, vi hörs snart igen, My och Lena.
Ja. Det gör vi.
Tack för idag. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.